Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, fan, lever du? Det är alltid bra. Lever i börsbäsen. Själv då?
Ja, det är stökigt på börsen faktiskt. Jag försöker strutsa och inte kolla så mycket.
Det funkar alltid. Det är väldigt kloka ord som jag menar, många inte tar till sig. Men ofta sådana här perioder, det är bara skit i det som händer, gå och gör något annat. Inte tänka på det.
Inom finanssektorn jobbar man på någon typ av bolag som omfattas av eller ligger under tillsyn av Finansinspektionen, som det så fint heter, så brukar man ju ofta sådana form av 30-dagars regel som det heter. Och det innebär ju att man alltså inte får man måste helt enkelt äga en position i 30 dagar minst. Och det där brukar man faktiskt säga att det där brukar vara ganska positivt för de flesta. De flesta gör gott i att inte handla så aktivt faktiskt. Sen finns det förstås de som lever på det också, men för oss som är lite mer kanske långsiktiga investerare så är det nog ganska klokt att inte vara för aktiva i sina innehav.
Det var ju någon gammal studie man gjorde i USA. Kolla på vilka människor som hade bäst avkastning, vad de hade för egenskaper och så vidare. Och de hittade att den egenskapen som bidrog till högst snittavkastning var att personen som hade investerat i en fond var död. Det är alltså att de hade dött, inte kunnat röra sina pengar och sen bara låtit det ticka på.
Jag satt precis exakt och tänkte på att det är säkert samma inom bitcoin, att de som har haft bäst avkastning på sina bitcoin-investeringar, det är de som har glömt bort sina lösenord som man läser om i tidningar. Då står det alltid så här, han har en hårddisk med bitcoin för 200 miljoner, men han kommer inte ihåg lösenordet. Och det är helt enkelt så att hade han kommit ihåg lösenordet, då hade han ju redan loggat in och sålt dem där för länge sedan och inte alls gjort några 200 miljoner. Så att, ja, jag tror på det där. Man pratar ju om att time in the market beats timing in the market, som det heter. Men vi ska ju faktiskt inte prata om timing av marknaden idag, utan vi har ju som vanligt, höll på att säga, men det här började vi med förra gången. Vi har en liten topp tre, som vi kallar det. Tre stycken intressanta spaningar från veckan eller så. Och sen har vi också ett veckans case, och veckans case är faktiskt Spotlight Group. Det vill säga den här börsen. Det är inte riktigt en börs, men handels handelsplatsen, den handelslistan. Och de har väldigt, väldigt mycket mer. Faktiskt ett väldigt intressant bolag där man gräver lite under huven. Och vi kommer säkert toucha lite på konkurrenter där, eller om man, inte, konkurrenter var dumt. Men samma typ av exponering mot aktieintresse, till exempel Avanza och Nasdaq. Men med det så ska man också komma ihåg att ingenting vi pratar om den här podden är rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Innan vi hoppar in på vår topp tre så ska vi presentera en sponsor för veckan som är Fantasma Games. Och de har egentligen bett oss om att bara prata lite om deras aktier, förklara vad de gör, titta på den. Och vi har fått fria tyglar egentligen att prata om vad vi vill och vad vi tycker är intressant med det här bolaget. Så det här är ju ett börsnoterat bolag som är rätt intressant kanske att kolla in. Speciellt med tanke på att jag vet att många lyssnare är intresserade av betting och iGaming och så vidare. Och ser framförallt den här kanske potentialen i den amerikanska marknaden som växer väldigt mycket nu när fler och fler stater legaliserar. För Fantasma Games tillverkar kasinospel med betoning på slots beyond gambling, som man så fint säger. Det vill säga, de hämtar mycket inspiration från gaming egentligen. När det både kommer till hur spelen ser ut men också till hur de fungerar. Att man till exempel har progression, alltså att man går upp i level och sådana saker kanske. Och man har idag 16 spel i den här slotsportföljen.
Ja, och affärsmodellen bygger på en kombination av egenproducerade spel som drar in pengar via royalties, samt att man tillverkar spel på uppdrag mot fasta intäkter. Och det här genererar ju ett stadigt kassaflöde till en relativt låg risk, i alla fall lägre risk än när man kör mot royalties. Och framförallt så förvärvade man nyligen bulgariska Wiener Games med mål att kunna öka just sin produktionskapacitet för de här bespoke-spelen. Och något som är intressant här med Fantasma Games är att de satsar väldigt hårt på att bygga kostnadseffektiva spel. Det är så att de vill träffa den här sweet spoten mellan att ha ett bra spel till en låg produktionskostnad. För de vill ju höja ROI:n. För får man ner kostnaderna så behöver man trots allt inte lägga stora intäkter för att de här spelen ska bli lönsamma. Man satsar väldigt, väldigt hårt på en lägre genomsnittskostnad för produktion än konkurrenterna.
Sen har Fantasma Games en distributionsmodell som ger en bredare distribution. Det här är något som de trycker på som just särskiljer dem egentligen från konkurrensen. Man använder sig då av både partners och diverse plattformar för att nå ut till operatörer med tre nya kontrakt bara sen IPO:n faktiskt. Och fördelen med det här sättet att jobba på är att Fantasma Games spel distribueras via redan existerande kanaler till operatörer på reglerade marknader. Och idag finns Fantasma Games hos över 150 operatörer, som man är en ganska stor leverantör ändå. Och det inkluderar stora operatörer som Vegas, Svenska Spel, Unibet och Mr Green med mera. Man finns också över 50 länder. Men det är väl framförallt ett land här som vi är väldigt intresserade av att veta mer om.
Ja, och det är USA, för nu har ju Fantasma Games siktet ställt på USA. Man har bland annat börjat samarbeta med Scientific Games för att få en bredare och större exponering i landet. Och det som är intressant här nu är ju deras mål framöver. Inför 2023 så satsar man på en tillväxttakt på 30% per år. Man satsar på att ha positivt kassaflöde samt en EBITDA-marginal om 50%. Dessutom har man så kallade strategiska mål att nå över 250 kvalitativa operatörer från tre kontinenter. Samt att minst 50% av spelen som produceras ska vara lönsamma inom 6 månader av lansering. Och här återkommer man ju med att man ska hitta den här sweet spoten mellan det man betalar för produktion och kvalitet av spelen som lockar in spelare.
Och vi tycker förstås att man ska alltid gå in på till exempel börsdata och kika på bolagsfinanser. Men kan vara värt att tänka på att där finns det ganska kort historik. Vi har egentligen bara 2020 och sen de tre kvartalen då för 2021. Men tittar man på från 2019 i alla fall tillbaks, så har bolaget växt sin intäkter från 1,3 miljoner år 2019 till 4,6 miljoner under 2020. Och på det här får man ett rörelseresultat på ungefär minus en halv miljon. Men det man ser är att intäkter från gamla spel har ökat med nästan 130% year over year och fortsätter växa i samma takt som nya spel. Och man satsar på en snabbare återbetalning framgent.
Ja, och de här intäkterna du nämnde då, det var ju endast från spel. Man har ju även övriga intäkter, men som man kan förstå av nästan 5 miljoner SEK i spelintäkter så är det här bolaget fortfarande väldigt litet. Det har en market cap på cirka 80 miljoner kronor och har fortfarande en väldigt liten ägarskara. På Avanza har det cirka 540 stycken, så det är fortfarande väldigt litet, väldigt oupptäckt case.
Och är du intresserad av att gräva mer i Fantasma Games? Ja, börja såklart på fantasmagames.com. Kan också kika in börsdata som vi precis nämnde. Det finns information om bolaget. De är noterade på First North under ticken FAGA, F-A-G-A. Och vi säger stort tack till Fantasma Games. Veckans topp tre då, de här som sagt lite spaningar eller saker som vi har stött på här under veckan som vi tycker är intressant att lyfta upp. Och jag tänkte först framförallt kommentera en liten grej här om så kallade blue chip stocks eller large caps eller vad man egentligen ska allokera mot i slutet på året. Vi har ju sett att det varit lite turbulens på aktiemarknaden. Det känns precis som vanligt, och man pratar ju ofta om det här med TINA, there is no alternative, alltså det finns inget alternativ till exempel risktillgångar, alltså det är ingen som vill sitta på cash, utan allting ska in i aktier. Och det är därför man märker att man pratar mycket om sektorrotationer, alltså pengarna dras ju väldigt sällan ur marknaden, utan de roterar oftast bara runt, känns som, på nya ställen beroende på hur makrobilden ser ut. Och just nu känns det som att det är väldigt många som fokuserar på att köpa in de här största bolagen. Tänk FANG eller FAMNG eller vad man nu vill kalla det för. Det känns som att det finns tusen olika varianter på det akronymet. Morgan Stanley till exempel såg jag att de säger att börsen kan klara sig igenom tapering. Alltså det här med att man stoppar de här stora stimulanspaketen i USA. Och man tror också att det kommer klara sig igenom högre räntor. För att ekonomin i grunden mår ganska bra just nu. Det är ändå fin liksom, tillväxt i de här bolagen. Och det de rekommenderar då, det är att man dock ska köpa large cap defensive stock, som de säger. Och där antagligen så kan man också räkna in sådana saker som Walmart och en och andra. Men i slutändan brukar det visa sig att de oftast tänker väldigt mycket på FAMG. För att det är det som är störst då. Tittar vi till exempel på S&P 500. Idag är 40% av S&P 500 enbart tech, alltså någon form av teknik. Totalt motsvarar 16 biljoner dollar i marknadsvärde. Så det är en enorm del, alltså tech är hela världen då, känns som. Och det jag tycker är intressant just nu, det är ju att FAMG, om man kollar på det då, alltså Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, idag faktiskt i många fall krympt sina multiplar. Så det känns som att aktierna har egentligen blivit billigare i sätt till exempel årsvinst och så, jämfört med historiska måtten. Men ändå har bolagen, så de har alltså krympt, det har varit en multipelkontraktion, men ändå har de gett positiv avkastning. Jag såg någon sån siffra bland annat på Google som då under exempel 2021 har krympt sitt P-tal med om det var 10% eller något i den stilen, och ändå genererat väldigt, väldigt stark avkastning då. Och det är helt enkelt så för att de här bolagen genererar väldigt mycket vinst. Samtidigt finns det väldigt mycket risker som marknaden ser, som jag tror personligen är överdrivna. Men som sagt, jag kan ha fel, jag har haft det förut. Men det är ju mycket risker just med regler, alltså att man tror att man ska bryta upp de här bolagen eller de ska få olika typer av. Men det handlar mycket om att de har monopolstämning.
Är inte det där konstigt egentligen? Hur, du tar Google som exempel. Hur ska du bryta upp Google? Hela Google är bara ett nätverkseffekt. Det känns ju som att, vi säger att du skulle bryta upp Google i 5 olika delar. Google 1, Google 2, whatever. Det känns ju då som...
Ja, men YouTube, Google sök, alltså man får ju bryta upp det efter affärsområden.
Jo, men exakt. Men då kommer det ju fortfarande problemet vara att Google sökmotor kommer äga hela... Kommer fortfarande dominera hela sökmarknaden och dominera...
Du bryter bara upp det. Istället för att då att det ligger 5 monopol eller vad det nu är under ett bolag, så ligger det som separata bolag. Men du har fortfarande monopolställning ställning i varje del. Det är ju inte så, precis som du säger, det är inte så att Google sök kan brytas upp i flera delar, utan Google sök är en enda produkt och den äger i princip hela sök på internet. YouTube äger i princip video, liksom underhållning på nätet och så vidare. Så det går ju inte att bryta upp det på det sättet.
Nej, exakt. Så kommer egentligen ingen vart med att bryta upp dem, vilket jag tycker, så jag tycker hela den grejen är relativt överblåst.
Verkligen, helt enig. Sen finns det lite andra problem, typ om vi tar Microsoft som exempel, där man har problem just, eller egentligen gäller alla de här bolagen nästan, eller framförallt Microsoft och Google som har liksom Office-applikationer. Där har man ju ett problem mycket inom EU med GDPR och så, att EU på olika sätt stämmer dem och försöker stoppa dem och på det ena eller andra sättet med att man inte vill ha data i USA. I alla fall, poängen är att de här bolagen är väldigt mogna idag, så det är många också som tror det, att tillväxten kanske ska sanna av. Men det vi har sett är nästan snarare tvärtom. Mycket tack vare att molntjänster har verkligen exploderat liksom i framfart. Det som Amazon, Google och Microsoft i största fall liksom tjänar pengar på idag, det är deras molntjänster. Amazon har ju sitt Amazon Web Services, Microsoft har sitt Azure och Google har Google Cloud. Och de här tjänsterna har så sjuka marginaler. Det är helt galet. Och dessutom nästan 3-siffrig tillväxt i vissa fall. Så det växer extremt snabbt och de har sjuka marginaler på det. Vilket gör att de här bolagen, alltså de växer som ogräs och liksom fortsätter expandera sina vinster trots att de redan är världens största bolag sett till marknadsvärde. Så det är helt galet. Och jag tycker personligen multiplarna på de här, jag ska inte säga att det är billigt, men det är åtminstone ganska rimligt värderat.
Nej, två saker. Det första är ju alla de här bolagen, nästan alla de här bolagen är ju nu värda över $1 billion, alltså $1 trillion.
Det var ju, och bara, Apple är på väg till 3 biljoner.
Exakt, men det var 2018 man satt och räknade ner till att Apples market cap skulle korsa 1 biljon. Så att det här har gått otroligt snabbt. Otroligt.
Så det kallas för ränta på ränta. Jag vet inte om du har talat om det.
Ja, ja. Jo. Men ändå, man sitter ju och pratar.
Första biljonen är alltid den svåraste.
Man sitter och pratar om law of large numbers. Och så har du en freebagger här på 3 år. Sen kan man säga att det är marknaden och Fed och allt det. Men oavsett, otroligt intressant hur det har utvecklats.
Apropå baggers, nu måste jag bara, förlåt, nu är det ett sidospår. Note, den svenska kontraktstillverkaren som jag har ägt i perioder men som jag borde ägt hela tiden. Jag borde inte hållit på och försökt tajma marknaden som det så fint heter. Det är ju ett bolag som är jätteintressant, men de har också alltid tyckt, jag har alltid tyckt att de kanske känns lite dyra, men framförallt tänkt att, ja, men vi frågar hur länge kan de hålla i den fina tillväxten. De här nu, om du köpte dem på coronabotten, alltså mars 2020, det är knappt liksom, bara drygt ett år sedan, så är det en 10-bagger från 20 kronor ungefär till 200 idag. Helt otroligt faktiskt.
Vi ser ju fint att ha varit med det här pengatrycket. Men jag har aldrig själv satt mig in i Note.
För Note är ju faktiskt ett bolag som också fundamentalt har växt väldigt bra. Sen har absolut har det varit en multipel expansion. Då gör inte 10 gånger pengarna på bara fundamenta. Men den har ju gått från kanske P20 till P40. Så vi pratar inte att det är någonting som PS100 på det här. Utan det är ett bolag som framförallt fundamentalt har växt starkt. Och anledningen, man har haft medvind för att man... Det de gör, de har ju mer lokal produktion. Så många har ju tagit produktion från till exempel Kina och så. På grund av covid har man blivit rädd för det. Man har sett hur extremt känsliga logistikkedjor och så vidare. Så man har flyttat hem produktionen, eller flyttat produktionen närmare hemmet i alla fall, ner till Europa, och där har Note sina liksom fabriker. Så att det är det de har gynnats av. De har haft en medvind, så att det är en ganska välförtjänt uppgång skulle jag säga.
Absolut, absolut. Jag håller med. Och allmänt att... Jag tycker inte alls det är konstigt att folk hoppar in i Apple och liknande aktier, eller i alla fall större fonder. Man ser väl rätt, det är väl rätt vanligt att man ser att de lägger på mer risk i början av året, mindre risk mot slutet av året, om man ska visa upp sina årsresultat.
Ja, men precis. Det där tror jag är en jättestor grej. Och det är därför också mycket banker kommer ut nu med att prata om att det är det här man ska allokera in i, för det är det resten av marknaden kommer att allokera in i. Det blir lite självspänt piano. Goldman Sachs, de visar siffror på att marknaden i de senaste veckornas turbulens faktiskt har rusat in i just cash, eller det är mycket utflöden ut i cash. Problemet är just då, som de säger på Goldman, att cash is trash. Och vart ska de här pengarna in? Precis som du säger, man vill ändå kunna visa upp böckerna att man haft rätt typ av exponering och man har allokering mot aktier. Var ska pengarna in för året? Jo, det går in i blue chips som Apple och så vidare, för att man visar då det. Generellt säger också Goldman Sachs, deras London-desk säger också att people are under risk, alltså de har för lite tillgång i böckerna, så att det kommer antagligen köpas, och då vill man köpa någonting som ändå är så låg risk som möjligt bland risktillgången aktier, och då blir det ju de här stora bolagen.
Yes, många glömmer ju att många av de här fonderna inte faktiskt får sitta på oändligt mycket med cash. Många har ju upplagt att de får sitta på en x procent i cash, så du måste in någonstans, och då blir det ju oftast de här mindre volatila tillgångarna.
Nästa lite spaning, det kom lite som en chock. Vi berättade ju i avsnitt 200 att vi har gått in i en startup där vi håller på att bygga egentligen en social plattform, kan man säga, för att diskutera aktier. I grund och botten handlar det om att många idag använder Discord, många använder Facebookgrupper, många använder Twitter, vilket vi också förstås gör, för att diskutera aktier. Men ingen av de här plattformarna är ju byggd för att just hålla på med aktier, så vi tycker att det saknas mycket verktyg. Och vi har varit kontaktade av en startup som håller på att bygga just en lösning för det. De bygger en social plattform som är skräddarsydd liksom för att diskutera aktier. Och vi tycker att det är jäkligt intressant. Vi har gjort en liten investering i det och tycker att det är en cool plattform. Och vi pratar om det i avsnitt 200. Där lägger vi ut det lite mer liksom vad som ska hända med den. Det som är kul nu är att det här kommer faktiskt lanseras nu på torsdag egentligen. Vi har ju haft en hel del lyssnare som har varit jättevänliga och jättekul att de har varit intresserade och anmält sig till betan och varit inne och testat och gett ovärderlig feedback. Men nu ska den faktiskt lanseras på stor skala så att säga. Så på torsdag, det vill säga när det här avsnittet släpps, den 16 december, så ska det kunna gå in på aktier.com heter det här då. AXYER.com. Vi har förstås en länk i avsnittbeskrivningen. Och registrera helt enkelt och börja använda den här tjänsten. Det ska bli superkul att se hur det tas emot, hur det funkar. Och det var det här jag skulle säga då, som kom som en liten chock. Det var ju att en av de kanske stora konkurrenterna till det här någonstans ändå, eller ett stort forum faktiskt, även fast man inte tror det med tanke på kvaliteten håller, men det är ju Placeras forum. Alltså Avanza äger ju något som heter Placera, som bland annat har nyhetstjänster och poddar och sånt. Och sen har de också ett forum. Och det här forumet, det är ändå måste ju vara ett av de större aktieforumen i Sverige. Och de från ingenstans bara la ner, helt utan att berätta för användarna. Så bara pang, så var det nerstängt. Vilket, alltså för mig kom det fast som en chock. Jag tror jag gjorde det för många andra också. Det passade ju ganska bra dock med tanke på att vi nu lanserar våran placeradödare. Och den är ju uppenbarligen superlyckad eftersom den redan har dödat Placera innan den ens har startat upp. Men sagt, vill du bara nämna det? Det är superkul. Vi pratade om det avsnitt 200. Jag vet att det är jättemånga lyssnare som har hört av sig som har hjälpt till att betatesta och många som undrat när ska det här lanseras, för de tycker det låter intressant det som man vill bygga med det här. Och nu ska det som sagt gå. Alltså AXYER, aktier.com kan man gå in på. Och det som är kul med det är att allting blir kopplat till bolag när man pratar. Det finns ett generellt flöde också. Men annars pratar man liksom om specifika bolag. Och man kan se liksom en del bolagsdata, insiderinformation. Vi har, vad heter det, mäklarstatistik. Det är massvis med grejer som man liksom bara får gratis på den plattformen. Och man kan koppla att man pratar om till det här. Finns även också möjlighet i bakgrund för bank-ID-verifiering och lite sånt också. För att det ska bli liksom en seriös plattform där man kan verifiera vad som sägs och så att det är schysst. Så att jag hoppas att det ska bli bra. Vi har en väldigt bra känsla för det här, för att det kommer bli en bra plattform för diskutera aktier. Och vi kommer förstås vara aktiva där själva också.
Med det sagt hoppar vi in på veckans topp två. Kan man säga så när det är en topp tre, topp två, punkt två kanske man säger.
Jag tänkte att aktier och placera döden var topp två, men okej, kör på.
Vi kanske ska prata lite om den här korrektionen i krypto. Det är ändå många av våra lyssnare som, vi pratade lite om det förra veckan, men det fortsätter ju hända. Det är ju, jag vet att det är många lyssnare där som ligger back 99% i hela portföljen, för de har ägt Evo plus. Nu är Evo upp 25% i sig från botten, men har ju suttit där smetade med Evo och Ethereum.
Ja, men det där är intressant, för att det är ju ofta någonting man säger, att vissa går ut liksom och tycker haha, nu har Evo gått ner. Jag sa ju alltid det, att det var så himla risk. Ja, jag fajde, men den har gått upp ett antal tusen procent sedan många av dem köpte det. Och detsamma gäller Bitcoin och så vidare. Vi har ju alltid varnat för att Bitcoin kommer ha stora drawdowns. Det är en supervolatil tillgång. Alltså att den svänger mycket i pris. Och grejen är dock att har du varit med sen liksom tidigt, har man köpt bitcoin på under 1000 dollar, köpte man Evo på under 100 kronor, så ja, då spelar det ingen roll riktigt om det är liksom, man får en 30% drawdown då och då, eller 50% för den delen. Men då såg jag faktiskt ett intressant information här, och det var att Grayscale då, de gick ut och sa att mer än 50% av alla bitcoinägare, enligt dem då, så tar det en ny passalt kanske, kom in under 2021. Och det här förvånar mig lite grann. Det vore intressant att se det i och för sig i form av kapital, för att jag tror inte att de här som kom in under 2021 har 50% av kapitalet. Men mer än 50% av användare eller liksom personer som äger bitcoin kom alltså in under 2021. Och då förstår jag att de ligger ju då väldigt snett, väldigt många av dem antagligen.
Utan att ha läst det så antar jag att de menar det nya wallets.
Så är det absolut. Det är antagligen precis adresser som äger bitcoin. Så det är intressant. Och skulle man titta däremot på kapital, procent av kapital, så tror jag inte alls ser ut så. För att vi har ju det här problemet med att, eller problemet, men vi har ju det här med att det finns så många, väldigt många bitcoin-valar som det vill säga. Folk som köpte väldigt mycket när den stod på kanske $1 eller $10 eller någonting när det var billigt. Och där ligger ju majoriteten fortfarande av mycket, eller väldigt mycket kapital. Men det här var intressant, och då förstår jag att då blir det faktiskt jobbigt. Har man köpt Evo på liksom 1500 eller vad den stod i, ja, då är det klart att det inte är så kul när den gick ner under 1000. Men någonstans är det tyvärr så med aktier. Aktier är en risktillgång. Du kommer ha risk i aktien. Risk brukar definieras som svängningar i pris. Och det är det du kommer få över tid. Det finns aldrig en spikrak resa på någon sån här multibagger. Jag menar, Amazon till exempel har haft flera drawdowns på typ 90%. Och ändå trots det, tittar man tillbaka på idag, så ser det ut som att det var en väldigt mjuk resa. Men det har inte varit under tiden.
Ja, men det när man pratar om att strutsa i nedgång, man kan lika gärna strutsa i uppgång, för att det är ju väldigt liknande känsla när det gör ont i magen för att gå ner väldigt mycket, så det gör ont i magen när någonting går upp väldigt mycket. FOMO som det brukar kallas. Och det tenderar ju vara så att väldigt många hoppar på mot toppen, eller i alla fall en lokal topp, för att sen rida mer ner, och sen släpper de allting. Och det utlöser ju en ännu kraftigare nedgång, och sen kanske det vänder till slut. Och så köper de på toppen igen.
Det där är beteende också. Apropå det du sa förut, att de som har presterat bäst i en viss fond var de som hade dött. Och jag tror att de som har presterat bäst i bitcoin, de som har glömt bort sitt lösenord, så finns det också en statistik på det. Att en av de bäst presterande fonderna under, jag tror det var från 2000 till 2010 ungefär. En av de bäst presterande fonderna under den tiden. Trots att det var den bäst presterande fonden under den tiden, så var genomsnittsinvesteraren back på sin investering i fonden. För att de just köpte den när den gick upp, och de sålde den när den gick ner. Så de helt enkelt vände. De köpte dyrt och sålde billigt. Och därmed gick back på sin investering.
Det var väl till och med inte så att det var en random fond. Det var Magellan Fund, alltså den som drevs av Peter Lynch.
Så var det.
Om jag inte missminner mig.
Det kan det faktiskt stämma.
Det var lite tegare. Och jag tror inte att det bara är den fonden. Jag tror det är så i majoriteten av fonder, att folk köper när det går upp väldigt bra. Du såg till exempel ny teknik gick jättebra förra året, har haltat lite i år. Och vad händer då? Jo, alla tidningar går ut och säger varför haltar den här teknikfonden, men den här andra går jättebra. Och så börjar folk skifta över pengar. Och så nästa år vet jag aldrig vad som händer. Då kan det vara så att ny teknik går jättebra, det de skiftat över till går jättedåligt. Så skiftar de tillbaka, och så fram och tillbaka hur som helst. Och slutar med att äta mitt.
Ja, precis. Man jagar hela tiden det som har gått upp bäst. Och det är väl egentligen samma typ av beteende som gör också det här med att när till exempel Evolution gått väldigt starkt. Magnus Andersson som gästar podden, jätteduktig investerare. Han är ju väldigt koncentrerad på sin portfölj. När han pratar om det och så vidare, då blir folk inspirerade av det. För att, och de ser att Evo bara går upp. Så till slut så ser vi då att vi har folk på Twitter som nästan ligger all in i Evolution. Och tyvärr då kanske de har köpt in sig en stor majoritet på toppen. Och då är det inte så kul när den går ner 30%. Så det är svårt det där, man ska inte försöka jaga uppgångar helt enkelt. Men du, vi hoppar vidare till nästa punkt, annars kommer vi fastna på det här hela avsnittet.
Ja, och det är bara kort om inflation. Och jag tänkte att det var egentligen rätt mycket här, men jag tycker vi kuttar ner det och går mot krypto som hedge mot inflation. Vi vet att många som har kommenterat det här nu, att det är många som har sagt att krypto är en hedge mot inflation. Och när inflationen har kommit, då ser man att krypto tankar. Vad händer? Och jag tycker att det är viktigt här att påpeka att det är nog alldeles som så att någon har påpekat att krypto är en hedge mot inflation så mycket som att det är en hedge mot debasement. Alltså att värderingen på fiat-valuta går ner långsiktigt. Och jag tror inte att man ska tro att det är en hedge, om man då tror att det är en hedge, att det ska vara liksom korrelerat tick on tick. Att för varje tick upp i inflation så kommer bitcoin ticka upp eller krypto ticka upp. Det handlar alltså om en långsiktig hedge mot att fiat-valutor minskar i värde och att du får mindre för dina pengar.
Det kommer ju för övrigt bara häromdagen inflationssiffror för Sverige för november. Vet du vad vi har för inflation i Sverige just nu? Du bryr dig väl inte som inte bor här längre, men kan du gissa?
3,6 ungefär.
Ja, det var snyggt. Det var duktigt gissat.
Ja, det är för att man följer makron. Så att inga gissningar egentligen, utan jag visste ju vad siffran var. Men det ska bli väldigt, väldigt intressant nu att se hur det kommer bli här när man ser centralbanker kör tapering. För man har ju inte två läger nu för inflation. Då har de som tror att det är demand-led, som i stort sett att det här är på grund av covid. Och de som är lite mer supply-led, att då tror att det här är på grund av supply chain, alltså att folk inte får sina varor, så vilket bidrar till inflation. Och hur man attackerar det här kommer påverka slutresultatet för inflation. För är det så att det här är på grund av covid, att man pumpat in massa med pengar i marknaden, höjer räntan, ja då kommer ju demand minska. Men om det är så att det är supply-led, alltså att folk bara inte kan få tag i produkter, ja då förvärrar man egentligen problematiken genom att pumpa upp räntorna. Så att ja, det ska bli väldigt intressant att se nu på kanske 1-2 år vad vi är i för ekonomisk sits helt enkelt.
Det här avsnittet är sponsrat av Fidelity International. Och Fidelity International, ja, det är det internationella investeringsbenet till Fidelity Investment som grundades 1969. Samma år som de öppnade sitt Tokyo-kontor och blev därmed den första kapitalförvaltaren att erbjuda en global aktiefond till japanska investerare.
Asien har alltså länge varit ett fokusområde och man är idag verksam i hela Asien. Asien är trots allt mer än bara Kina och Indien. Och man har ett extremt stort utbud av fonder för exponering mot diverse marknader, sektorer och strategier. Det innebär alltså ett extremt stort fondutbud med lokal kännedom i en marknad som utgör över 60% av världens befolkning.
Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida, fidelity.se, eller på någon av de stora handelsplattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder redan idag.
Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi har med oss ett till spännande bolag faktiskt som sponsor den här veckan, och det är Linkfire som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, som det så fint heter. Ticken är Linkfire, alltså L-I-N-K-F-I. Och på länk har vi med oss deras grundare och vd. With me today, I have Lars Ettrup, who is the founder and CEO of Linkfire. Welcome to the show, and could you please tell us a bit about Linkfire?
Thanks a lot, Niklas. Thanks for having me on the show. Linkfire is a Danish company. We're in the business of connecting consumers or people to different entertainment services. So that's typically services like Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, and Deezer. We connect consumers in the billions. So last year we connected around 1.5 billion consumers. And so we do it at scale. We do it through a SaaS marketing platform that we have, a platform that makes links that drives consumers into, yeah, well, different products in all of these streaming services. So that can be the song or the album, but it can also be the ticket or the merchandise, the t-shirt, and so forth. The platform is used by all the top record labels in the world, so Universal Music, Sony Music, Warner Music. And so therefore also a lot of their artists, the Justin Biebers, the Taylor Swifts, and so on of the world. So we also have partnerships with different social media platforms, gaming platforms, publisher websites, and so on, where we have our links and small components installed into their service. So whenever a fan or consumer wants to, you know, go from discovery into consumption, we provide a simple smart link where they can basically click on this link and we take them into, well, the Spotify or the Apple Music.
So basically it feels like your product can, or your service can be used by almost anyone that wants to drive some sort of traffic. But how do you guys make money off of this?
Yeah, so we have two revenue streams. So one revenue stream is for our marketing platform. That's a very typical license-based or subscription-based revenue model. So a user, it could be a big record label or it can be an artist, you know, obviously pay a subscription fee to use our platform and to create these links that they use when they want to promote their products. Another way that we make money, and our second revenue stream is what we call commission. So it's basically affiliate commissions whenever we drive some sort of value transaction to a streaming service. So that could be a new user, it can be a sale or transaction and so on. And then we get a kickback.
And as a private investor, for example, why would I be interested in investing in Linkfire? What do you think make your offer unique?
So I think what is happening in entertainment or in general within music is that music, we saw the first wave was that kind of streaming transformed the music industry, has transformed entertainment industry. What we're seeing now is that entertainment is actually transcending streaming. So we're now seeing music entertainment becoming more ubiquitous. It's being licensed to gaming platforms like Roblox. It's being on social media applications like TikTok and so on. So we're seeing the next phase. So basically, music and entertainment are becoming omnipresent everywhere. And whenever you have this, you need obviously some middleman like us to help navigate consumers into the point of consumption. So they discover something on Roblox and say, hey, that's cool. I wish I could stream that somewhere. Well, enter Linkfire. So we want to be that middleman, not just now, but also in the future as this becomes even more prevalent.
And what are your biggest competitors? How big is this space? Are there any significant competitors?
I mean, on the marketing platform side of things, we have one competitor left. We acquired another competitor here a few months ago. So we have one competitor left on the marketing space. But in the bigger scheme of things of providing a service to consumers, obviously it's a pretty big market, and there's a lot of competitors, search engines and so forth that provide results and so on. But on the core service, we only have one competitor left.
And you went public this summer. What's the next step for Linkfire?
Yeah, so we went out and communicated 50-70% organic growth in the midterm, so over the next 3 to 5 years. We are on track with that, and so we're pretty confident that we will remain on track with that. So we will continue investing some of the funds that we gain from the IPO into some of these organic growth initiatives. So that is increasing our partnership network, so more partners with social media application, games, and so forth, so we can have our links and small plugins out there more, negotiate better deals and terms with the streaming services, not just within music, but also podcast, audiobooks, so a little bit broader within entertainment. And then obviously we are looking at acquisitions as well. So we've acquired one company and we are looking at a few more acquisitions.
Are you mainly a Danish company or are you a Swedish company? And if you're mainly a Danish company, why are you listed on the Swedish stock market?
Yeah, it's a good question. So we are a registered company in Denmark, but we're 25 different nationalities. We are very much a remote first company. So we have employees all over the world. So I wouldn't say that we are very much Danish anymore other than by legal formalities in that sense. We listed in Sweden. Why not? We listed on First North. It's a more liquid market. It's in entertainment as well. You have a strong entertainment history with Spotify, obviously, as well. So it really wasn't that much of a question for us when we wanted to look at where to list. We have another Danish company called Better Collective, where we have similarities in some of the business model as well. And we obviously saw what they were doing. And so that was, yeah. That was the choice for us.
Speaking of nationalities and being an international company, you recently opened an office in Ghana. Why?
Well, I think in the recent years, we've seen Latin American artists dominating the dance charts and the global charts. And we've seen South Korean artists as well doing remixes and mixes with Western artists. We've even seen South Korean movies being very popular on Netflix and so on. So what we're seeing is that these up-and-coming growing markets, you know, have something to offer on not just the local scene, but on the international. And what we can see in Africa, that is the next kind of region where all of these superstars will come from as well. I think last month, our top trending link, our top performing artist was a Nigerian artist called CK. And so that was, you know, far surpassing Adele and ABBA and so forth. And so we will see way more African artists, not just locally in Africa, but on the international scene. And obviously, we want to be there to help support the next artist and the labels and the services around them.
Ja, och om du vill veta mer om Linkfire, kolla in dem hos din nätmäklare eller gå in på investors.linkfire.com. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Vi säger stort tack till Linkfire. Då var det dags för veckans case, och det är ju så här, vi har, om det är någonting som alla i alla fall kan vara enade om att vi har sett under både 2020 och 2021, det är ju att börsintresset är på topp. Något som är rätt intressant också tycker jag. Jag kan tänka mig att det var lite så här, under dotcom-bubblan så var det väl så att alla helt plötsligt varit tech-investerare och höll på att investera i dotcom-bolag och så vidare. Alla varit också daytraders och så vidare och så vidare. Det jag tycker är intressant nu som man ser som skulle kanske kunna vara någon form av toppsignal, men jag försöker inte lägga så mycket värde i det för att det är ganska... Alltså det är totalt värdelös information sett till att försöka tajma marknaden. Men det är ju att idag är alla också penningpolitikexperter, inklusive oss, eller hur Fabian? Vi ska inte kasta sten i glashus, som det fint heter.
Jag vill i alla fall påpeka, vi har i alla fall pratat makro sen vi startade podden, vilket var i och för sig 4 år sedan, så att det inte är så att vi har hållit på i 40 år. Men det är i alla fall, vi har inte plockat upp det senaste veckan i alla fall.
Nej, men det är ändå roligt, det senaste året här känns det som att penningpolitik har blivit mainstream, och det är ju tack vare krypto skulle jag säga, för att helt plötsligt så köper alla krypto. Jag såg det idag, det var någon, om det var en fotbollsspelare från Hammarby kanske, fotboll är inte min starkaste gren, men jag tror att han var från Hammarby. Han var i alla fall fotbollsspelare, och inget ont om fotbollsspelare, det är inte, de är inte dumma för det, men det var ändå intressant att han var ute i någon tidning och pratade om att nu ska jag gå över till att bara jobba med bitcoin eller kryptoinvesteringar, det var, och så var det bara bylinen på den här artikeln var liksom att dagens penningpolitik är ohållbar. Och det är ändå intressant. Det är ändå tecken i tiden att fotbollsspelare och alla möjliga ser man ju överallt som pratar om bitcoin. Senast, jag lyssnar på bland en podd, jag ska inte nämna vad den heter, men en politisk podd kan man väl säga, som håller på att prata om helt andra saker. Och helt plötsligt nu när jag lyssnar på avsnittet, senaste avsnittet idag, så ägnar de ju säkert 20-30 minuter åt att prata om Dogecoin, bitcoin och så vidare. Så att det är ändå någonting som händer i samhället, och det är ett väldigt, väldigt stort intresse för att investera sina pengar. Mycket tror jag på grund av att man har fått stimulanser i USA och i Sverige, kanske för man är rädd just när man ser att köpkraften urholkas, tillgångspriser sticker iväg och så vidare. Nu ska jag få prata, Fabian, förlåt att jag avbryter.
Är penningpolitiken, eller penningpolitiks investering, nya tech-investering, 2021 hetaste ämne?
Ja, men jag tror att det bygger på just det här med krypto, att många då ser det här och hör det här narrativet från oss, från många andra, om att liksom det centralbankerna gör antagligen är lite ohållbart och lite kanske ansvarslöst.
Ja, jag ska inte låtsas som att vi är bättre, vi är egentligen bara två tjommar med mikrofon.
Exakt.
Två mikrofoner.
Anledningen till att jag tar upp det här, det är för att jag tänkte prata lite om Place för att spela på den här, för att öka det börsintresset. En aktie som har varit väldigt dyr hela tiden, men som konstant överträffat alla förväntningar och bara fortsatt växa och gett då skäl då för sin höga värdering. Det är till exempel Avanza. Avanza är ju, alla känner till vad Avanza är för någonting. Ticker AZA. Avanza är upp cirka 34% i år. Vi spelar in det här 14 december så vi får inte en tidsstämpel på det. Alla känner till Avanza, det är en mäklare, en nätmäklare. Och de är i särklass absolut störst i Sverige. Nordnet är ungefär lika stora. Nordnet är också noterade nu för tiden igen, så att de kan man också kolla in förstås. Nordnet och Avanza är ungefär lika stora, vill jag minnas, senast jag kollade, sett till liksom hur mycket, om det är omsättningen vi pratar om, eller allmän volym de hanterar. Men de är ungefär lika stora. Men då är det så att Avanza finns ju bara i Sverige, medan Nordnet finns i hela Norden. Så att Avanza är väldigt mycket större i Sverige. De har förutom nätmäkleriet, som de förstås tjänar pengar på, så har de också idag lån. Alltså de har till exempel bolån och olika typer av lån på värdepapper. De har egna fonder idag med låga avgifter. De har egna börshandlade produkter och så vidare och så vidare. Courtagen, det är ofta det man kanske tänker att de ska tjäna mest pengar på. Det här är ju någonting som dock börjar, alltså som prispressas. Det var ju Avanzas grej. Idag är faktiskt courtagen lägre hos många banker. Det är lägre courtage hos SCB, det är lägre courtage hos Nordea tror jag och så vidare. Men det de tjänar, skulle jag säga, sjuka pengar på, det är ju framförallt dels har de valutaväxlingsavgifter.
De är sjukt höga.
Ja, och vi ska inte gå in på det, men det handlar ju om att man nettoväxlar. Man växlar vid varenda transaktion istället för att samla alla transaktioner tillsammans och växlas insemellan. Så det är ett sätt att skulle jag anse, de mjölka kunderna lite grann på pengar som de inte tänker på. Och det gör ju att eftersom intresset har ökat jättemycket för att investera internationellt också, väldigt många fler idag investerar i USA jämfört med hur jag tror var för 10-20 år sedan när man var mer just kanske i Sverige. Men idag vill alla köpa Tesla, Netflix, Google och så vidare, bolag som man känner igen. Och det gör att valutaväxlingsavgifterna skenar. Dessutom har vi ett stort intresse för till exempel krypto, då köper folk kryptocertifikat. Dessutom har man också högre courtage på de här mindre listorna, och det är mycket förhoppningsbolag och sånt som folk handlar. Så det går jättebra för Avanza, de växer otroligt snabbt. Deras vinst har växt i snitt med 30% per år de senaste 9 åren. Man har en bruttomarginal nära 80% och vinstmarginal på över 60%. Så det är en otroligt, otroligt lönsam verksamhet. Och det här handlas till PE25 idag, på alltså rullande 12, senaste 12 månaderna. Så att, ännu lite lägre på 2021. Jag tycker det är ganska intressant. Om med tanke på hur mycket man växer så får man ett PEG-tal. Alltså man delar PE-talet på vinsttillväxten så får man ett PEG-tal på 0,3. Det är ju otroligt, otroligt billigt.
Det är otroligt billigt. Men jag tycker att du ger dem inte cred för deras absolut bästa funktion. Vi pratar ju om att strutsa en nedgång. Och det är många inte vet att Avanza har det här inbyggt. För fan, när du vill logga in en nedgång, du går fan aldrig att komma in på deras plattform, för det ligger alltid nere. Det är ju fantastiskt.
Har de haft mycket teknikstrut senaste åren faktiskt, eller senaste veckorna. Det som är grejen dock, som är så svårt med Avanza, det är att jag har tyckt exakt så här nu i kanske 2 år i alla fall. Att varje gång jag kollar på det så tänker jag att det här är en outstanding produkt på massa sätt. Alltså kunderna älskar dem. De vinner ju Sveriges nöjdaste sparare, eller vad det heter, det här priset varje år. Och så tänker man att ja, och den ser ju billig ut givet att de kan upprätthålla tillväxten de har nu. Men det kommer de ju aldrig göra, tänker jag. Och sen så visar de bara kvartal efter kvartal att de fortsätter växa. Det är alltid någon ny form av bubbla. Ett tag var det alla cannabisbolag som gjorde att de fick mycket valutaväxlingsavgifter. Nu sen var det krypto som gjorde att de fick då de här certifikatkortagen och så vidare. Så att jättesvårt, men tror man att de kan fortsätta upprätthålla det, tror man att börsintresset ska fortsätta vara på de här typen av nivåer, ja, då är det ju superbilligt. Men det är det som är den stora frågan, det är det som är stora omvet. Kommer de kunna fortsätta ha kvar tillväxten? Jag har haft fel i 2 års tid i alla fall.
Jag har frågat det här som jag har börjat så här, tänka på när det kommer till många av de här mäklarna. De lever ju helt på retail-investerare. Retail-investerare, som vi vet, har inte så mycket pengar. Det är det som blir över efter lönen är... Ja, det är egentligen det som är kvar av lönen.
Men det är också en fördel för Avanza, eftersom efter 2020, med tanke på tillgångsinflation och så vidare, så är ju alla deras kunder miljonärerna också. Så att nu har de ju mycket mer pengar att spela.
Så är det absolut. Men det man också ser är att inflationen tickar upp snabbare än vad lönerna gör. Och det betyder att ja, du har kvar samma lön ungefär, men du måste betala mer för typkäket. Och det gör ju att mindre är kvar när månaden är över. Kanske ingenting som är kvar. Så jag undrar, kommer det här påverka långsiktigt? Framförallt om det är det här, om vi inte har en transitory inflation. Kommer det vara så att många retail-investerare har mindre pengar kvar när månaden är över, som de kan pumpa in i Avanza, pumpa in i krypto eller pumpa in på Robinhood?
Egentligen tror jag inte att det behövs så mycket nysparande. Det viktigaste är att det finns pengar på plattformen och att det hela tiden växlas om till nya tillgångar och nya aktier. Just det vi pratade om tidigare, man jagar hela tiden det som går upp. Det är det de framförallt genererar pengar på. Jag tror att det är den viktigaste delen, den massan som redan finns där, att den helt enkelt omsätts. Men vi ska inte fastna i Avanza. Jag tycker bara att det är intressant att lyfta dem, för det är också ett play på just det här stora börsintresset, och det är en aktie som har presterat verkligen riktigt bra. Sen tänkte jag bara, man kan nämna Nasdaq är faktiskt noterat i USA. Noterat på Nasdaq. Ticker NDAQ. Och den är upp hela 50% i år. Det hade jag lite missat faktiskt. Och det här är kanske lite mer av ett SaaS-bolag, om man får säga så. Här är man ju mer en börsoperatör. Man säljer ut sina system som används då för att hantera börser runt om i världen. Så det är ganska intressant att play också. Kanske inte lika tydligt mot den här aktiehåsen i Sverige. Om det är nu det man vill liksom nå. Den är lättare kanske att få en känsla för. Men det är ändå ett intressant bolag som jag tror att inte så många kollar på ändå, fast man känner igen namn så himla väl. Det här handlas till P30, man får direktavkastning på 1%. Det får man för övrigt i Avanza också, det är också ut ungefär 1%, vill jag minnas. PEG-tal på 1,2, så att P-talet lite högre i relation till vinsttillväxten. Men vinsten har växt i snitt 15% per år de senaste 9 åren. Och man har sämre lönsamhet än Avanza, men Avanza är verkligen isär... Alltså, sanslöst lönsamt. Nasdaq är fortfarande också väldigt lönsamt, men där pratar vi om minst marginal på 20%. Och den har varit stadigt ökande de senaste 5-10 åren, antagligen just för att det kanske är man gått mer mot SaaS-tjänster och så. Så det är intressant. Men det är inte de två bolagen jag ska lyfta upp, men jag ville bara nämna dem, för jag tycker de är ganska intressanta och saker som kan vara värda att gräva vidare. Jag tänkte faktiskt prata om Spotlight Group. Vad har du för relation till Spotlight Group, Fabian?
Ja, inte att man har blivit uppköpt av dem i alla fall.
Nej, men det har däremot Kalkyl.se. Vi kan återkomma till det. Det är en samarbetspartner till oss.
Och här kommer sjätte sponset det här avsnittet.
Nej, utan Kalkyl.se samarbetar vi en del med, och det är överlag trevliga grabbar. Många känner igen dem från Twitter, och Spotlight köpte ju faktiskt upp dem. Och det har ju varit planerat ett tag nu. Vi diskuterat flera gånger med dem att några av dem skulle komma hit och vi ska köra en intervju med dem. Men så har vi, vet inte, det hamnar alltid mellan stolarna och så blir det ingenting. Och nu känner jag att nu har jag väntat tillräckligt länge på att få prata om Spotlight. Jag tänkte ta upp det samman med att de var här. Men nu pratar jag om det själv
istället. Vi har ju faktiskt haft med oss matematiker.
Ja, det är faktiskt så. Men nu tar jag upp det själv istället. Och vill man, det kan man förut också nämna, nu vill jag förstås att man ska lyssna klart på det här, men sen när man har lyssnat klart på det, man tycker att det kanske är intressant, kan jag också rekommendera bara att investera den, alltså Niklas Andersson på just Avanza som vi nämnde. Han har ju en egen podcast, där finns det 2 avsnitt med just vice vd från Spotlight som man kan lyssna på om man får en känsla för honom. I alla fall så tycker jag att Spotlight är ett rätt intressant case som ser, enligt mig, betydligt mer aptitligt ut än vad jag trodde första gången när jag kollade på det. De är noterade, kan du gissa var de är noterade någonstans? Vilken lista?
Spotlight.
Yes, snyggt gissat.
Ah.
Spotlight är noterat på Spotlight Market förstås. Och man ticken SPGR. Och aktien är upp hela 100% i år. Jag reagerade ganska kraftigt på när jag såg det. Det hade jag lite missat faktiskt och inte trott. Man noterade sedan hösten 2020, så det var inte så länge sedan man börsnoterade sig. Så man firade alltså nyligen alltså ett ettårsjubileum och har sedan man noterade sig 2020 gått upp på närmare 200%. Alltså en two-bagger på bara ett år på börsen i princip. Rätt imponerande. Spotlight Stock Market är såklart det kändaste delet i det här bolaget. Tidigare hette det Aktietorget. Men Spotlight Group är faktiskt mycket större än bara Spotlight Stock Market. Ska man summera det i en annan mening så är det att det är en one-stop-shop för bolag som vill notera sig.
Där kommer det. 2021s populäraste ord i Market Makers podd. One-stop-shop.
Ja, det kanske det är faktiskt. Jag har inte ens tänkt på. Jag trodde det var SAS fortfarande som ledde.
Ja, jag tyckte det var mer 2020.
Men man är en one-stop-shop för bolag som vill notera sig. Vad menar jag med det? Jo, one-stop-shop då. Om det är någon som inte har snappat upp det ordet så är det, eller uttrycket, är det helt enkelt att man erbjuder alla tjänster som behövs. I det här fallet för att kunna börsnotera sig. Och det är det vi har sett, att det har varit ett väldigt intresse dels för börsnoterade bolag, men det har också varit ett väldigt intresse från bolagen att notera sig. Och det är det de också drar väldigt mycket nytta på. Så man har ju Spotlight Stock Market, det är förstås grunden i allt det här, står ungefär för drygt hälften av intäkterna. Och det är helt enkelt en handelsplats eller handelslista eller vad exakta termer är. Jag vet inte om de är en MTF kanske. Men sen har man en andra del också, man har också en juristfirma som är specialister på allt enkelt som rör noteringar och säkert en hel del annat, allt som ett börsbolag behöver helt enkelt. De har namnet Market and Corporate Law Nordic AB, det är ett riktigt sexigt namn faktiskt. Det känns inte så mycket Apple över det. Sen har man någonting som heter Nordic Issuing, ett annat bolag. De löser ju framförallt väldigt mycket kring administration och back office och sånt antar jag, kring just noteringarna också. Största benet efter marknadsplatsen, det är sedermera fondkommission. Och det är helt enkelt en korpfirma som löser kapital till noteringar. Alltså när du ska notera dig, då måste du ha ett visst antal ägare. Du vill ju också hitta kapitalet. Du kanske inte vill ta in allting från småsparare, utan du vill också hitta några större ankarinvesterare i form av någon fond eller privata investerare som stoppar in. Så att de hittar kapital bland. De gör en hel del sån saker, hjälper till med emissioner och sånt där. Och det här står också för nästan hälften då av intäkterna som Spotlight har. Just det, förlåt, juristbenet glömde jag nämna. De står ungefär för 10% av intäkterna. Så att Spotlight Stock Market står ju för mer än hälften. Sedermera fondkommission är nästan lika stort. Sen har juristdelen som är 10%. Och övriga ben, om man summerar ihop dem så blir de då bara några procent kvar. Så att de är inte lika stora. Och där ingår Nordic Issuing. Man har Kalkyl.se som man förvärvar. Kalkyl.se, vad erbjuder de? Jo, analyser, eller alltså analystäckning. Så det är ju tankar att när du noterar dig på Spotlight Group så kan du också då teckna ett avtal att ha Kalkyl som helt enkelt bevakar dig då som analytiker. Så det är också en ganska intressant del i hela det där. En till tjänst som man behöver köpa in. Sen har man andra delar. Man har Shark Communications, det är en kommunikationsbyrå. Man har FinReg Solutions som är en form av SaaS-tjänst då för digitala aktie- och loggböcker. Och sen har du något som heter Gainbridge Capital. Det är jäkligt intressant. Jag har inte så mycket detaljer kring det, men det är ju en fond som man håller på att skapa upp. Och den investerar då framförallt, som jag förstått, i bolag på Spotlight Stock Market. Och det är rätt intressant, för att om den dels är det, alltså tittar man på Spotlight som aggregat och på bolag som ligger där, så har de faktiskt presterat väldigt bra. Så det skulle, jag tror att den här fonden, hade den funnits historiskt, hade den här för rätt bra avkastning. Och framförallt så är den ju bra för Spotlights bolag i och med att den driver in likviditet i bolagen. Så det är liksom en win-win. Det är väldigt fina synergier mellan de här bolagen.
Ja, och det är faktiskt jäkligt intressant med den här typen av one-stop-shop, eftersom det verkligen då kan kapitalisera på det här IPO-intresset vi har sett.
Nej, men jag tycker faktiskt att Spotlight har en väldigt, de har väldigt bra synergier mellan sina ben. För att många av de här tjänsterna måste man ha. Alltså om du ska notera dig, då måste du förstås ha en handelsplats du ska vara på. Och när du ska notera dig, då måste du faktiskt liksom ha en korpfirma som hjälper dig. Och man vill ha analystäckning och så vidare och så vidare. Så att alla de här benen, det är inte liksom bara nice to haves, utan det är ofta must haves. Det är saker du måste ha när du noterar dig för att liksom vara ett seriöst bra börsbolag. Och därför blir det väldigt intressant att de erbjuder in-house. Så det, det jag försöker säga är att det inte bara snack, utan det finns faktiskt riktiga synergier här. Och som sagt, det är ett otroligt IPO-intresse som du sa. Det är väl fler bolag som har gått till börs under 2021 än under något annat år, vill jag minnas, i Sverige. Jag har dock inte siffran framför mig. Och de drar ju förstås också nytta av ökat aktieintresse. För att ökat aktieintresse bland användare, eller bland sparare, det är ju dels att man ökar, liksom, det blir fler bolag som vill komma till börsen, så det spinner vidare på IPO-intresset. Men det är ju också courtageintäkter, för man tjänar ju pengar dels på avgifter från de här noterade bolagen, men också courtageintäkter som sker på plattformen. Så att det är jättelönsamt och väldigt bra. Man verkligen kapitaliserar på ökat börsintresse. Och bara en kort kommentar kanske kring tillväxt liksom möjligheter. Jag skulle säga att det stora det här bolaget beror på, det är just där, håller börsintresset i sig, fler vill, fler bolag noteras och så vidare. Det måste finnas kapital och riskvilja helt enkelt i samhället. Sen pratar man även om liksom, hur mycket bolag finns som kan komma till börsen, men där ser man egentligen ingen begränsning. TAM:en, alltså Total Addressable Market, man säger så. Spotlight själv bedömer att det finns fler än 43 000 bolag som är rätt typ av storlek för att kunna noteras på Spotlight. Ta den siffran med en nypa salt, men poängen är att det finns helt enkelt tillräckligt med bolag för att notera sig för att man ska kunna klara sig på den biten. Men jag tror snarare som sagt att det man är beroende av är, det är ju börsintresset, och det går ju i cykler. Det kommer ju vara i perioder trendigt att notera sig som det är just nu, och i perioder otrendigt. Kommer vara mer lätt eller svårt att få in kapital den vägen?
Så är det absolut, och sen ska man inte blunda för heller att det är ändå en del internationella bolag som har valt att lista sig i Sverige. Vi har ändå relativt hög likviditet. Hur uttalar man det? Likviditet för den storlek på landet. Vi är inte USA, men vi är rätt imponerade jämfört med många andra europeiska länder. Det är ju bara att kolla på engelska listan. Det är ju helt fruktansvärt. Det är ju ingen som vill notera sig där. Alla vill ju därifrån dubbelnotera sig i USA. Det har vi ju sett senaste åren.
Ja, men precis. Ja, exakt, det där har vi varit inne på. Det har ju funnits många sådana case från AIM till Nasdaq, som man säger. Alltså från AIM-listan i London till Nasdaq i USA, och så får man ett enormt multipel arbitrage där, eller multipel expansion om man byter listan. Men exakt, det är en jättebra poäng. Det vi ser ju också att det kommer mycket bolag till Sverige. Alltså Linkfire, som vi precis hade som sponsor här, de är ju ett danskt bolag men noteras i Sverige. Vi har haft Collect till exempel, som är ett irländskt bolag som noteras i Sverige, för de menar på att i Irland fanns det, tror jag, ett börsnoterat bolag på deras aktielista. Och det här är faktiskt någonting som Spotlight själva lyfter upp. För man pratar i den här intervjun som investeraren gjorde, så frågar man hur cyklisk liksom Spotlight är. Och då säger vice vd säger att man ändå klarar sig relativt bra. Jag tror att man ska ta det med en nypa salt. Jag tror att han förskönar här lite grann. Jag tror ändå att man är väldigt cyklisk och man är beroende av ett stort börsintresse. Men om man ska lyfta de positiva grejerna i alla fall, eller som kanske skyddar dem lite från det här cykliska, det är ju dels att man har flera olika ben i verksamheten. Alltså under vissa perioder så kanske inte kommer så mycket noteringar, men då finns det mycket M&A-affärer och så vidare. Så att man har ju affärer som lönar sig där liksom ändå. Men just det här med likviditet är en intressant grej. För man är också, man har även verksamhet i Danmark, man är inte bara i Sverige, man har Danmark också. Man har sett att Danmark och Sverige rör sig inte riktigt likadant när det gäller börsklimat. Men framförallt tycker jag det här med Danmark är intressant för att alla länder egentligen i Norden ser att svenska börsen är bäst, alltså sett till likviditet. Det är jättestor skillnad. Och därför ser vi just att många nordiska bolag kommer in på svenska börsen istället för att välja sin kanske norska eller danska börs. Och det där är intressant, för där har faktiskt Spotlight en teknisk lösning för att man kan egentligen dubbelnotera sig, som jag förstår det, både i Danmark och Sverige. Och därmed få likviditet från båda marknaderna. Så att, i och med att de finns verksamma båda två, det tror jag är en jättestor USP i det jag försöker säga. Alltså när man säljer till danska bolag sina tjänster, så tror jag det är en jättestor selling point. Om man noterar hos oss, så kommer du även få likviditet från Sverige. Det är rätt intressant. Men just det här med cykliska då, som sagt, man menar på att just det här att man har lite i Danmark också, det parerar där lite grann för att det är lite olika klimat där. Och man menar även på att man har olika ben som lever på olika typer av saker. Och något som är positivt, som jag tror faktiskt är verkligen spelar roll, det är ju att man har drygt 40% återkommande intäkter. Och det borgar ju ändå då för lite stabilare intäkter kanske än det här med courtage och sådana saker kanske. Storleksmässigt kan jag bara nämna snabbt. Aktietorget hette det från början. Det grundades ju 1997. Och idag har man 162 noterade bolag på Spotlight Stock Market, som det heter idag. Då. Och det är av drygt då, totalt ungefär 1000 bolag, är det väl lite drygt, som är noterade i Sverige.
Så det är helt okej market share?
Ja, det får man säga. Det är 16% ungefär. Lite aktuella nyheter. 2 december i år kom man ut med info om att man vill införa ett incitamentsprogram. Jag vet inte om det här är en så stor grej eller inte. Jag hade lite svårt att tolka villkoren. Men helt enkelt låter man lite anställda och så köpa in sig i bolaget, och det är optionsprogrammet och sådana saker. Och anledningen till det lyfter egentligen, det är för att det kommer betyda ytterligare några procents utspädning, om jag tolkar det här programmet korrekt.
Jag tycker det här är intressant, för jag vet att det är rätt många svenska retailsparare som faktiskt är rätt negativa till incitamentsprogram. Det var ju inte bara incitamentsprogram, utan överlag att företag lägger pengar på sina anställda. Det var ju något var det gamingbolag eller gamblingbolag som för något år sedan tog med sina anställda på någon resa och hade någon julfest eller någonting utomlands. Och det tyckte ju framförallt svenska fintvätt var fruktansvärt. Hur kan man lägga liksom aktieägarnas pengar på något sånt här? Men jag är tvärtom, jag tycker det är fantastiskt. Det är ju bästa sättet att locka kompetenta arbetare som faktiskt kommer bygga en bra produkt.
Ja, och det beror på vad man har för typ av bolag. Men är det ett bolag som bygger på att du behöver ha kompetens in-house och kompetent personal och du måste locka den bästa personalen? Ja, men tyvärr är det ju så att det man kan locka med det är pengar och bra liksom, arbetsmiljö på olika sätt och villkor. Och du måste ju ha det, alltså, annars kommer du inte få någonting. Det var, finns ju någon rolig sån gammal seriestripp eller vad det är ifrån. Något gammalt skämt i alla fall, de pratar om det att men vi måste sluta kompetensutveckla vår personal för annars kommer de bara sluta och få bättre jobb. Okej, okay, men vad händer då om vi inte kompetensutvecklar personalen? Då får vi andra sidan mycket sämre personal, då får vi den sämsta personal som jobbar kvar. Så det är ju så, tyvärr, det är risker man måste ta. Man måste ju dock spendera lite pengar. Det är klart att det pressar vinsten och så vidare, det... men du kommer inte ha någon vinst alls om du inte har bra personal
för,
i bolaget.
För mig är det lika självklart som att sitta och investera i R&D. Varför ska du investera i R&D men inte investera i din personal så att de blir mer kunnig och blir kvar längre? Det är mycket billigare att träna upp någon och sen är de kvar i 3, 4, 5, 10 år än att de ska churna efter 2 år och så måste du få in en ny anställd. Det är exakt samma sak som att få in en ny kund.
Dessutom tycker jag just att, nu ska vi inte spela upp det här incitamentsprogrammet till en större grej än vad det kanske är, men jag tycker just options...
Nej, absolut. Ja. Jag bara menar, det blir bara allmänt utspel om incitamentsprogram.
Absolut. Men jag tycker generellt också att optionsprogram och sådär är också positivt på det sättet att de ger ju faktiskt också ägande i bolaget, vilket gör att man känner sig kanske mer delaktig i det bolaget man jobbar på. Och det gör kanske att man stannar kvar längre också. Ofta brukar man bygga de här aktieprogrammen och sånt på olika sätt som gör att du kanske får ut aktierna först om 2 år eller liknande. Så att du bygger någon form av lite långsiktigt att du ska vara kvar på bolaget. Så att det där tycker jag också är någonting bra. Då känns det som att man är mer, lite mer på resa. Man får en del faktiskt av den här vinsten man genererar för bolaget. Så inte det bara trillar upp någonstans till någon ledning som man inte vet vilka det är och känner att de bara suger ut alla pengar.
Men det är exakt det jag menar. Du formulerar det lite bättre än vad jag gör. Men det är exakt...
Jag brukar göra det.
Det är sant. Det är mycket sant. Men exakt. Du får ju... Liksom, du drar ju in de som är anställda där in i någon typ av pilotskolan själva, att de känner att de äger bolaget, de känner sig stolta över att jobba där och de får ju ta del av uppsidan. Det är ju fantastiskt bra.
Och därför bolag, för aktieägarna kanske inte så kul eftersom man kan späda ut dem. Det finns extrema exempel.
Kortsiktigt, man kan hålla koll på det. Långsiktigt det, tror jag absolut att
Men det finns extrema exempel på det här i USA, framförallt när vi ser techbolag som där de justerar bort stock-based compensation, alltså absolut aktiebaserad kompensation. Och justerar man in det redan, det vill säga tittar på de riktiga siffrorna, så ser man att det, de ger bort i princip all vinst. Alltså att de aktieägarna får ju noll värde tillbaka för att man delar ut så mycket till de anställda. Men gör man det på en lite mer rimlig nivå så är det ju faktiskt som så också att det här är väldigt billigt sätt för företaget att just locka bra anställda. För att ge alla anställda högre lön, det kostar ju pengar, direkta faktiska pengar, och ger egentligen ingen uppsida förutom att du som sagt lockar kanske bra personal som vill ha hög lön. Men ger du bort aktier på olika sätt? Ja, aktier är gratis för företaget att ge ut. De kan skapa dem med tomma intet. Och det är ett, som vi sa, ett sätt att kanske låsa in anställda, få dem att det är lite svårare för dem att byta och de känner sig mer delaktiga. Så det är en win-win. Det är smart att använda aktier då för betalning.
Exakt, du byter ut nutida kassaflöden mot framtida kassaflöden.
Precis, och ger en helt plötsligt en option till en anställda, bokstavligen, eftersom det här då kan bli värt mycket mer i framtiden. Så att, ja, fine, du får en bonus här på 10 000 eller 20 000 kronor, men eftersom du får en aktie så tänker du, oj shit, när jag får ut den där om 2-3 år, då kanske det är till och med värd det dubbla eller någonting. Oh ja, strunt samma.
Fan, vilken kass bonus.
Nej, men jag vet inte, du fattar vad jag menar för exempel i alla fall.
Jag fattar vad du menar.
Vissa har ju också en sån här program att stoppar du in själv pengar och köper aktier i bolaget som du jobbar på, då dubblar de upp det du stoppar in och lite såna här saker. Så att, och som sagt, så ser man ju att värdet här kan öka över tid. Tillbaks till Spotlight i alla fall. Q3 släpptes, alltså tredje kvartalsrapport släpptes 3 november, visade på väldigt bra siffror. Framförallt är det intressant tycker jag att se att man visar stark tillväxt i samtliga ben. Och man ser också väldigt fortsatt stark efterfrågan inom i princip allting. Man lanserar inom det här Finreg Solutions, en plattform för equity crowdfunding. Ganska intressant. Det har väl inte slagit jättestort där med equity crowdfunding i Sverige, men det är ändå ett bra, tycker jag, försteg liksom, till att notera sig på Spotlight sen. Så det finns tydlig synergi där också. Och som sagt, den här fonden då också, det här Gainbridge, fonden kommer att heta Gainbridge Novus Nordic. Den är nu på G lanseras, och det här är en fond som såklart kommer att driva och öka likviditet till spotlight noterade bolag. Sen jobbar man också med en ny öppen digital plattform som ska synliggöra hållbarhetsdata för de noterade bolagen. Kanske inte den största kassakon kan tänka mig, men en otroligt intressant grej för att driva intresse till de här bolagen som noterar på spotlight. För man gör alltså enklare, som jag förstår, att kunna se hållbarhetsdata för bolag noterade. Det kommer vara jätteviktigt för fonder när de ska investera på spotlight. Och det kommer såklart också vara en bra tjänst för bolagen som är noterade att använda. Tittar man på ägarbasen, kanske vi ska dra igenom innan vi tar lite siffror. Inte jättemycket att säga om det. Jag tycker det är väldigt intressant att Staffan Persson, faktiskt största ägare, äger 36% av kapitalet. Riktigt bra och meriterad investerare. Han är aktiv på Twitter också. @StaffanPVenture vill jag minnas att han heter. Och lite av en drömgäst kanske för podden också. Vad säger du?
Ja, absolut. Men som många andra drömgäster så lär han ju tacka ja. Tänkte jag säga.
Så svarar han inte på mejl. Så om det är någon som känner honom, jag skojar. I övrigt så tittar man på ägarlistan, så är det framförallt, ser man många i flera stycken personer från ledningen och så vidare. Inga som har så här jätteenorma poster, men det ändå finns en hel del ägare från insynspersoner. Vilket, ja, det, jag skulle säga att det är en godkänd ägarlista helt enkelt. Sist då, och det kanske viktigaste, det är ju lite siffror då, och kanske till och med någon prognos framåt. Jag vet inte om hur mycket uppskattarna, eller du för den delen Fabian, uppskattar mina gissningar om bolagets siffror. Men jag delar ju med mig lite av det sist när vi pratade om Physitrack förra veckan. Jag tänker att folk kanske tycker det är ändå intressant. Kanske är intressant att höra lite om hur man kan tänka och göra. Jag i alla fall använder ju väldigt enkla modeller när jag sitter och räknar på aktier. Oftast små antaganden om vad kan man få tillväxt framåt, vad kan man få för vinstmarginal på det här. Då får man ut någon form av P-tal till exempel. Och jag tycker att det är ganska dugligt för att få en snabb överblick. Vi har pratat om det jättemycket förut, så vi ska inte fastna med det. Men jag till exempel är inte någon stor fan av DCF, alltså diskonterade kassaflöden, för att det är för mycket parametrar som måste jag antaga dem. Jag vill göra så få antaganden som möjligt och få ut en så enkel liksom siffra som möjligt. Och inte känna mig för säker på det. Utan jag känner att okej, det här är någonting i alla fall, säger det. Då får man ut en känsla för bolaget.
Det är bara erkänna som det här, så lägger du inte plus och minus. Då blir det lite jobbigt att räkna på.
P-tal är ju faktiskt delat med, så att det är svårt. Det är division.
Ja, det är sant. Duktigt.
Jag har min fru brukar visa med mina kontanter. Koncernen i alla fall har ju växt i snitt 10% per år de senaste 5 åren sett i omsättningen. Det är enligt bolaget själva på deras IR-sidor. Men tittar vi däremot börsdata, då har vi bara 4 år. Så jag antar att det är det där 5 året som var dåligt. För tittar man på 4 år, alltså 2017 fram till 2021, som dock saknar ett kvartal då på 2021, men då har jag kompletterat det med mitt estimat för Q4. För de 4 åren, då får man ett CAGR, alltså snitttillväxt per år, på 20%. Så det är betydligt mer än 10% kan jag tycka. Bolagets interna mål är dock 10% tillväxt per år. Men man har just nu ett CAGR på 20%. Och jag tror inte kanske att vi kan vänta oss någon tillväxtraket. Samtidigt säger också styrelsen i bolaget att man ser, inom citationstecken nu, betydande möjligheter för en fortsatt ökad tillväxt framgent. Så man tror ändå på att bolaget kan fortsätta växa framåt. Och det är väl mycket på grund av att man har en stor efterfrågan. Den kan dyka väldigt fort. Men om den håller i sig, så skulle man kanske kunna lägga en enkel prognos om att man växer i snitt, låt oss säga 18% av framåt. Så har jag räknat på 2022 och 2023, alltså 2 år framåt. Apropå det här, att det saknas ett kvartal på 2021. Man har ju sa ju dock i Q3 att man tror att Q4 kommer vara inline i princip, alltså samma som Q3. Så det är ungefär så jag har räknat också. Men där förutsätter som sagt den här tillväxten på 18% 2 år framåt, förutsätter att man fortsätter växa genom att expandera de här nystartade eller nyförvärvade verksamheterna, och att börsintresset håller i sig framförallt. Sen vet man inte, det kan ju kryddas med ytterligare förvärv och sånt, men jag tror inte det kommer vara några stora grejer i sånt fall man förvärvar. Man får också idag ungefär 2% direktavkastning på det om man köper Spotlight. De har ett mål om att dela ut cirka 50% av vinsten, och det är där de ligger idag ungefär. Och man har en avkastning på investerat kapital, alltså det här nyckeltal som kallas för ROIC som vi gillar, som ligger närmare 20%, vilket jag tycker är bra.
Vilken utdelningsportfölj man kan bygga idag.
Ja, utdelning är inte någonting vi är jättefokuserade på, och 1% eller 2% som vi har pratat om de här bolagen är inte särskilt mycket att hänga granen. Men det är fortfarande en... Vad säger man? Inte en hygienfaktor, men däremot ändå en positiv datapunkt tycker jag. Det visar på att man är lönsam, det visar på att man ändå har råd att betala ut lite pengar. Jag tycker ändå att det är ett sundhetstecken hos bolaget att man delar ut lite pengar. Marginalerna ser helt okej ut i det här. Man har drygt 20% bruttomarginal, 13% i vinstmarginal. Den här har varit stadigt ökande de senaste 3 åren. Förra året låg den på typ 9%, i år den på 13%. Den har varit stadigt ökande de senaste 3 åren. Och det här gillar vi väldigt mycket. Vi vill ju gärna se att man har skalfördelar eller någonting som gör att vinstmarginalen ökar. För då får vi den exponentiella tillväxten. Omsättningen ökar, men vinstmarginalen ökar. Då ökar ju vinsten exponentiellt.
Och det är lite så konstigt när man har så många olika företagsområden att man ser så pass låga marginaler. Det är inte ett SaaS, liksom renodlat SaaS-bolag man... man pratar om. Men jag tycker ändå att det är väldigt många som har fastnat i SAS-multiplarna, oavsett, inte multiplarna utan i SAS-marginalerna, oavsett vilket bolag man kollar på. Så fort det inte över...
Ja, man, precis, man tror alltid det ska vara 80% marginal på allting.
Exakt.
Och så funkar inte
verkligen. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att ett bolag är sämre. Och där fattar ju nog rätt många och tycker jag är dum i huvudet som ens behöver påpeka det. Men bara så att man inte... För jag vet att ändå ibland när jag kollar på bolag så ser jag en marginal som känns väldigt låg. Och så måste man påminna sig själv. Och just det, där är inte något SaaS eller techbolag vi kikar på. I alla fall inte renodlat sådant.
Nej, men det som är intressant är för med Spotlight. 30% vinstmarginal, den ökar varje år. Och den här är dock fortfarande egentligen ganska pressad av att man haft under perioder stora investeringar. Så att det här är alltså vinstmarginal man haft trots att man har gjort ganska stora investeringar på olika bitar. Och man ser också möjligheter till att fortsätta expandera marginaler. Och det handlar framförallt om att man har skalfördelar. Man får in fler och större transaktioner. Och de här transaktionerna, eller den bolagen som kommer in, vill ju nyttja fler av tjänsterna och så vidare. Och man får skalfördelar, man får ökad produktifiering, pratar man om. Man pratar om effektiviserade processer och så vidare. Så jag tror att den här vinstmarginalen kommer fortsätta expandera. Det är det jag hoppas på i alla fall. Och då har jag på, för min prognos här som vi kommer till alldeles strax, så har jag räknat på att man 2023 kanske har en vinstmarginal på 18%. Det får nog anses ganska positivt, men man måste väl tro att det går bra för bolaget. Bolaget själva satte vid notering ett mål om att nå 10% omsättningstillväxt per år, som jag sa. Och man har också ett mål om 10% rörelsemarginal i genomsnitt. Men båda de här målen har man ju liksom dragit förbi rejält. Och jag ser ingen anledning, i alla fall inte på kort sikt, till att man liksom skulle inte kunna klå dem vidare. Men sen tror jag att det här kanske snarare på 10 års sikt, när börsintresse kanske har lagt sig också efter några år och så vidare, så kanske det jämnar ut sig på de här talen. Men på kort sikt, 2-3 år framåt, så tror jag att det är att man kan slå de estimaten ganska rejält. Och vi har ett kvartal kvar för 2021. Som sagt, jag stoppar in i princip siffror för Q3 där, för det är det man själva tror från bolaget. Så jag räknar med kanske 1,2 kronor i vinst per aktie för det sista kvartalet. Och då landar jag på en vinst på 4,9 kronor per aktie för 2021. Och det ger P/E 20 då på 2021. Dagens kurs står ju exakt 100 spänn. Och det här är alltså inspelat 14 december.
Ja, inte fyskan för ett bolag som växer så pass mycket.
Nej, och drar man ut att det är 2023 som jag gjorde idag. Alltså vi avslutar 2021 och så lägger min prognos för 2022 och 2023. Jag räknade 18% vinst till, eller förlåt, 18% omsättningstillväxt per år kommande 2 åren. Och så vinstmarginal på 18%. Då får man vinst på aktie på 8,5 och det ger P/E 11-12 ungefär på 2023. Och P/E 12 för ett bolag som växer vinsten närmare 40%, det tycker jag inte är fy skam. Men som sagt, då är det ett ganska optimistiskt scenario, så det här får vi räkna som någon form av... det här är någon slags mittemellan bull case och ett base case, skulle jag säga. Men som sagt, väldigt intressant bolag. Jag tycker grämmar lite, det ser betydligt bättre ut än vad jag trodde det gjorde. Och framförallt gillar det här. Jag trodde att framförallt första gången jag hörde om liksom Spotlight att de skulle notera sig, så tänkte jag att varför ska man notera bara en handelsplats? Men de har ju väldigt mycket mer, och framförallt gillar den här synergierna mellan bolaget. Och det ska bli väldigt intressant att följa det framåt och just se om de kan leverera på fortsatta stark tillväxt och bättre marginaler. Och innehållsförteckning som vanligt. Jag äger inga aktier i något av det vi har pratat om. Det är framförallt...
Oj, för en gångs skull!
Ja, det är framförallt Spotlight vi har pratat om, och jag äger inga aktier där. Jag är lite sugen på det, men jag har inga aktier i dagsläget. Så det är väl det som är det viktiga att redovisa.
Jag äger inga aktier alls. Som ni vet så sålde jag på toppen. Ska köpa in mig på botten igen. Nej, skämt åsida. Jag självklart aktier. Vad skulle en aktiepodd vara utan att man äger aktier, men inte just i Spotlight Group?
Däremot äger vi aktier i aktier, alltså axyer.com, som vi tycker man ska kika in. För det lanseras nu idag när det här släpps, om allting har gått rätt till. Vem vet, det kanske är så att serverhallen har brunt ner. Vi hoppas inte det. Kolla in länken i avsnittbeskrivningen. Och när vi ändå är inne och pratar om länkar i avsnittbeskrivningen, kolla jättegärna in våra sponsorer. Vi har med oss Fidelity den här veckan som vanligt. Vi har också med oss Linkfire, som är ett intressant dansbolag noterat i Sverige. Och så har vi också med oss Fantasma Games, som är ett slottsbolag helt enkelt. Oavsett vad vi äger eller inte, eller vad vi pratar om i podden, så är ingenting i den här podcasten rådgivning. Alla åsikter vi regerar eller vi gäst och eventuellt sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vill du kontakta oss för att fråga vad det innebär att ha eget ansvar, då kan du göra det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och du får jättegärna lämna recension på iTunes, eller ännu hellre, det är snart jul, Fabian. Det har vi inte ens pratat om, men vi kommer väl ta något litet uppehåll kring nyår. Vi brukar ta en vecka i alla fall ledigt. Men nu när du kommer hem till jul, förhoppningsvis träffa familjen eller vänner eller vad det kan vara, berätta för dem om Market Makers. Gör så att du skriver ut, du bränner ner alla Market Makers avsnitt på en CD-skiva, om det är någon som fortfarande vet vad en CD-skiva är, och så slår du in ett paket och ger bort till alla i din familj. Jag tror att det var jätteuppskattat när jag lyssnade på det i sin Walkman.
Och sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
Jo, sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.